Det här är P1, Sveriges Radio.
Självrannsakan i norska medier efter enögd och totalt okritisk rapportering om ett 23 år långt justitiemord.
Det skedde först och främst något när riksadvokaten i Norge ber om frifinnelse. Då snur det i hela pressen Norge.
Varför granskade ingen redaktion fallet trots att bevisen serverades dem gång på gång?
Och där går ett DNA-bevis från att vara 100% säkert till att bli svårt osäkert. Ingen i medierna ställer kritiska frågor.
Du lyssnar på medierna i P1. Jag heter Johan Cedersjö. Välkommen till årets första medierna. Idag ägnar vi hela programmet åt Norge och en historia om hur ett samhälle, ett land i chock, skapar tunnelseende, livsfarligt grupptänk och en journalistkår som helt tappar bort sitt uppdrag. Historien om Baneheia är historien om ett fruktansvärt brott och ett av Norges värsta justitiemord. Men det är också historien om hur norska medier gått i flock och vägrat att granska ett fall där bevisen om oskuld serverats dem gång på gång på gång. 23 år har gått sedan morden i Baneheia och i Norge frågar sig nu en samlad journalistkår hur grupptänkandets psykologi har kunnat gå så långt.
Finns det ett ord som kan sammanfatta VGs roll i Baneheia-saken?
Ja, det är svikt, som vi säger på norsk. Vi sviktet i Baneheia-saken flera gånger.
Gard Steiro är chefredaktör för Världens Gang, VG. Ja, de svek sitt uppdrag.
Jag vill säga att vi i likhet med alla andra medier så gjorde vi en för dålig jobb under själva rättegången. Den verkligt stora svikten menar jag kom då de första begäringen om genupptagelse kom.
Genupptagelse betyder resning, alltså då en dömd person ansöker om att få sitt fall prövat igen.
Och så menar jag att vi gjorde en bättre jobb då Björn Olav Jahr kom med sin bok, men det tog för lång tid. Det var för lite och för sent. Så VG har ingen grund till att vara nöjd med sin täckning och jag vill si det så långt att vi har sviktet vårt uppdrag i denna saken.
May 19, 2000. I natursköna friluftsområdet Baneheia vid staden Kristiansand i södra Norge. Två flickor, 8 och 10 år gamla, är på plats för att bada. Flickorna åkte hemifrån strax efter klockan 6 på kvällen och kommer aldrig tillbaka.
Klockan är 11 och det blir nyheter från Ekot. Två flickor som har varit försvunna i Kristiansand i Norge hittades ikväll mördade. Flickorna 8 och 10 år gamla anmäldes.
Klockan är 6, Ekonyheter. De två norska flickor, 10 och 8 år, som mördades i Kristiansand i helgen utsattes sannolikt för sexuellt övervåld. Och de mördades med ett vasst föremål. Det visar den obduktion som blev klar idag. Polisen har ännu inte hittat något mord.
Morden och våldtäkterna på de båda flickorna, barnen, skakar om hela Norge. Det beskrivs i efterhand som att undantagstillstånd rådde. Kraven på att finna den eller de skyldiga växer snabbt till stormstyrka. Polisen är under stor press.
I Norge har en man erkänt att han mördade två flickor i Kristiansand under en badutflykt i somras.
Ungefär 4 månader efter morden greps och erkände då 19-årige Jan Helge Andersen.
Mannen säger att han och en kamrat mördade flickorna som var 8 och 10 år gamla i ett friluftsområde.
Jan Helge Andersen pekar även ut sin kamrat, den 2 år äldre Viggo Kristiansen, som både delaktig och drivande i morden.
De båda männen greps av polis idag efter att DNA-tester av fynd på mordplatsen blivit klara. De gripna är 19 och 21 år gamla och de kommer från området.
Ja, i Ekots sändningar från tiden rapporteras om DNA-fynd. Och det är fynd som ska spela en avgörande roll i den här historien.
Vad har krävts av de norska medierna för att ett sånt här justitiemord ska ha kunnat skett?
Jo, det vil jeg si at det er å være helt ukritiske, ikke stille kritiske spørsmål, være på en måte politiets mikrofonstativ.
Bjørn Olof Jahr er författare til 2 böcker om fallet Baneheia. Han har en stor del i at Viggo Kristiansen idag, 23 år senare, er friad for morden. Han har precis som Viggo Kristiansen fått betala ett högt pris för sanningen. Redan dagen efter att männen greps var det flera tidningar som gick ut med deras identitet.
I väldigt många centrala medier så blir de 2 gutta namngitt med en gång. Och särskilt VG då, som är Norges största avis, har en stor forside där det står tatt. Och ja, det är inte arresterat eller siktet, ikke sant? Det är tatt, det är väldigt brutalt, väldigt sån där konklusionen är gitt att disse 2 gutta är drapsmän. Och så står det under Jan Helge Andersen, så står det tillstår och så har han hodet lite på skakke och ser lite sån söt ut med sån liksom gott smil och sånt nå. Och så har du funnit, så har de funnit ett bild av Viggo Kristiansen hvor det ser ut som han er omtrent på vei ut gjennom ruta for å ta det. Da. Så han ser skikkelig skummel og stor ut. Da. Og der under han så står det en nekter.
Ja, VG slår opp nyheten om gripandet stort med namn og bild. Under bilden på Jan Helge Andersen står det erkänner. Och under bilden på Viggo Kristiansen står det nekar. Det är en första sida som skrivit in sig i den norska mediehistorien och som ska sätta tonen för hur norska medier ska komma att rapportera om morden.
Och det är klart att de bilderna där, den framställningen där, den är ju väldigt med på att cementera intrycket att här har man med en stackare som har blivit revet med, dratt in i det, tvunget, presset, och så har man en kynisk jävel som aldrig kommer att tillstå och som bara är ute efter att lage fanskap efter att han själv har begått liksom det som för många har varit liksom de värsta drapen i norsk etterkrigshistorie.
Ett år efter morden döms Viggo Kristiansen till lagens strängaste straff, förvaring. Samma straff som senare gavs Anders Behring Breivik. Jan Helge Andersen döms till 19 års fängelse. Viggo Kristiansen är vid tiden Norges mest hatade person. Polisen och pressen målar ut honom som den drivande parten. Han beskrivs som en inkarnation av djävulen, som en psykopatisk pedofil och barnamördare. Han döms mot sitt nekande och han döms trots att han hela tiden haft ett starkt alibi, sin mobiltelefon. Bjørn Olof Jahr igen.
Telefonbeviset är, det dukker upp som en sån bomb i retten. Det visar sig att Viggo Kristiansen, han har en textmelding som kommer in 1855, går ut 1857, så har han en ny melding in 1924, ny melding ut 1937 och så har han telefonsamtalet 2019 och 2033.
När polisen undersökt Viggo Kristiansens mobiltelefon har de sett att han i samband med att morden ska ha skett har kopplats upp på en mobilmast som inte har täckning på brottsplatsen. En expert från Telenor vittnar under rättegången och slår fast att telefonen omöjligt kan ha varit på platsen vid tiden för brottet. Men från de norska journalisterna är intresset för det här noll.
Det är ett fund som i alla andra tillfällen ville fått folk frifunnet, men i Baneheia så är det också som det är för sent. Det blir på något sätt negligerat. Det är som en kommentator skriver, det kom på ett psykologiskt för sent tidspunkt. Och då tänker jag sån, smak lite på den liksom, ett bevis som kommer på ett psykologiskt för sent tidspunkt. Vad säger det? Jo, alla vill ha Viggo Kristiansen dömt. Det hjälper inte omtrent om du ska ha ett videofilm av Jan Helge Andersen alene, det är fortsatt Viggo Kristiansen som är huvudmannen.
Viggo Kristiansen er nettopp dømt til lovens strengeste straff, 21 år i forvaring. Dommerne mener han voldtok begge jentene og regelrett henrettet Lena. Han viste alt annet enn anger da han ble dømt i dag.
Den norska polisen har sin beskärda del i att det här har kunnat bli så fel. En månad efter gripande gick de på en presskonferens ut och sa att de har DNA-bevis som till 100% knyter Viggo Kristiansen till brottsplatsen.
Visst det var någon som var i tvil tidigare, visst det var någon som tänkte att nej men Viggo Kristiansen han nekte ju för det här, kanske han snackar sant, så var det inte det längre då. Alltså då var folk helt säkra.
Men redan under första rättegången framgår att det polisen sagt inte stämmer överens med sanningen.
Man har bara några små fragmenter av DNA. Då säger man istället att nej, men det är helt säkert att det må vara två personer som står bak.
Ja, när det 100-procentiga DNA-beviset faller samman ändrar polisen och DNA-experten från Rättsmedicinska institutet historien. Nu heter det istället att DNA-fynden med säkerhet bevisar att det varit två gärningsmän.
Och där går ett DNA-bevis från att vara 100% säkert till att bli svärt osäkert. Ingen i medierna ställer kritiska frågor. Man bara godtar premissen om att det må vara två gärningsmän.
Flera år senare, när Viggo Kristiansen vill få resning, granskas DNA-fynden på nytt av hans advokat. Då visar det sig att det inte bara finns fragment från två personer, utan fyra. Något polisen undanhållit rätten. Det visar sig dessutom att det enskilda fragment som matchar med Viggo Kristiansen är så oprecist att det även matchar med 54% av den norska manliga befolkningen. Björn Olof Jahr har kallat de norska mediernas agerande för en masspsykos i samklang med ett land som krävde svar.
Min tolkning av det hela är att den gången, detta är ett så förfärligt drap, det är två små jenter som blir dröpt på höjlyst dag i ett idylliskt område på Sørlandet. Och man krävde svar, man måste ha svar. Och så när det äntligen kommer svar så är alla så lättet. Alltså det var det som gick igenom, alla snackade om åh, för en lättelse, nu får vi äntligen veta vad som har skett, eller vi får veta nok då, eller vi har fått veta nok. Och då blev Jan Helge Andersen, den 19 år gamla gutten som tillstod drapene på vegne av sig och sin kamrat, då blev han på något sätt den gode gärningsmannen eller en ärlig gärningsmann, han som fortalte sannheten. Mens Viggo Kristiansen, 21 år gammel, som inte bara skulle vara huvudman men också då nektet för att ha gjort något som helst, han blev det stora monstret. Och då tror jag folk bara gick sig helt bort. Alltså. Man går in i en slags massepsykose och så säger man bara sån, det är så mycket vi inte klarar att få förklarat den saken här, men nu kan vi lägga det bak oss.
Baneheja-fallet är summan av tunnelseende institutioner. Polis, rättsväsende, medier. Alla har de fallerat i sina uppdrag just när samhällets behov av klarhet och stringens var som störst. Men det som är extra speciellt med den här historien, det är att tunnelseendet fortsatt år efter år.
Jag heter Kjersti Torbjørnsrud och jag är medieforskare.
I oktober förra året publicerades en omfattande rapport om de norska mediernas bevakning av Baneheja från år 2000 till 2019. Kjersti Torbjørnsrud är en av författarna. För henne är sveket från norska medier som störst när Viggo Kristiansen 2008 ansöker om resning för första gången.
Det pressen då gör är något lite annat. För då allierar de sig väldigt på rättsväsendets sida. De går ut för att domen är riktig. De går ut för att nödvändig tvil är upplyst. Och så blir de väldigt, väldigt kritiska till de som pröver att sifra att här tror vi det kan vara något galt. Det handlar om att misstänkliggöra. För exempel försvarsadvokaterna, de blev beskyllt för att vara skrupellösa, för att bara vilja tjäna pengar. Det blev rätt och slett väldigt vanskligt och väldigt obehagligt att vara bland dem som hävdade att här kan det vara snack om ett justismord.
I arbetet med sin rapport har hon intervjuat flera journalister och redaktörer som arbetat med Baneheia. Hon säger att hon mött mycket självkritik när det gäller den inledande bevakningen av polisutredningen och rättegången. Men desto mindre självkritik har hon hört när det handlar om vad som hänt sen. För trots att många redaktioner haft tillgång till underlag som skulle kunnat fria Viggo Kristiansen har ingen velat granska domen. Istället har de iklätt sig rollen som dess försvarare.
Det är ju en grupp människor som jag vill si nästan har äran för att Viggo Kristiansen idag är en fri man. Men det de då upplever, det är egentligen bara att de möter stängda dörrar. De ringer och de spör och de mailer och de tillbyr insyn i straffesaksdokumenter. De tillbyr insyn i nya analyser av bevis. Och det de möter är egentligen ett unisont nej. Den saken ska vi inte gå in i. Den la vi vila. Så det är en blandning av en form för sån aktiv stigmatisering och så är det en stängd dörr för de som på något sätt inte var intressanta nog till att laga ett kritiskt uppslag.
En person har mer än någon annan fått känna på det som Kjersti Torbjørnsrud kallar den norska pressens stigmatisering. Det är advokaten Sigurd Klomsæt.
Alltså Sigurd Klomsæt har gjort fantastiskt mycket bra arbete i saken. Han är ju modig som tör att ta tag i på ett tidspunkt hvor Viggo Kristiansen är Norges mest förhatte man, nämligen våren 2008.
2008, i samband med den första resningsprocessen, åker Sigurd Klomsæt till en norsk journalistkonferens för att presentera fallet för en luttrad kår med grävande journalister. Författaren Björn-Olof Jahr berättar.
När han drar ner på den konferensen så presenterar så är han väldigt kritisk till medierna. Han säger att Viggo Kristiansen har inte haft en chans, han har förhandsdömt. Det har medierna bidragit till, allt är riktigt. Han säger ganska mycket som är riktigt i den saken där.
Vid den här tiden har DNA-beviset börjat falla samman och Viggo Kristiansens telefonalibi, ja, det har ju funnits där hela tiden. Sigurd Klomsæt berättar om det här för journalisterna. Han serverar dem kort sagt ett färdigt justitiemord på silverfat. Men journalisterna vill inte lyssna. De är istället irriterade på att han, lite retsamt, intar scenen till tonerna av Björn Afzelius låt Tvivlaren. Som inte lärde de ska och aldrig på journalisterna som säljer sin själ varje dag. Jag litar inte på.
Och alla är emot ham och han blir omtalad som en klovn i en räcke medier och massiv motstånd alltså. Och VG skriver grusomt och gränslöst att detta här är liksom helt hopplöst och att det minste Viggo Kristiansen kan göra det är att tillstå ugärningen han har gjort så att de efterlatte kan få fred och ro.
Åren efter det här är norska pressen fortsatt tyst. Viggo Kristiansens advokater söker resning 6 gånger innan de den 7:e gången i februari 2021 får rätt och fallet tas upp igen. Under de här åren finns mängder av tillfällen att gräva i fallet. Advokaterna delar med sig av sitt underlag till redaktioner. Björn-Olof Jahr skriver 2 böcker där han lägger fram bevis för att Viggo Kristiansen är oskyldig. Men ingenting händer.
Det blir liksom inte något mer då. Det blir inte något mer.
Kjersti Torbjørnsrud, medieforskaren igen.
För faktiskt. Och det är det som är pinligt, det är det som är på något sätt värst. Det skedde något då saken blev begärt genupptatt. Men det skedde först och främst något när riksadvokaten i Norge ber om frifinnelse. Då snur det i hela pressen Norge. Så de väntet faktiskt på en helt sån klar vändning. Ett klart nytt fastighetssvar.
En officiell bekräftelse från staten,
ja,
som också är boven i dramat.
Ja.
Viggo Kristiansen frifinnes för post 1-3 i tilltalebeslutningen av 16 februar 2001. För förhållandena som är ändligt avgjort vid Kristiansen.
När det här sker har det alltså gått 21 år sedan mordet och Viggo Kristiansen har suttit oskyldigt dömd halva sitt liv.
Här sitter de som jobbar med breaking news och så sitter sporten borta här.
VG är Norges svar på Aftonbladet. Redaktionen ligger mitt i centrala Oslo och chefredaktör Gard Steiro visar mig runt.
Och så har vi journalister spredd ut över etagerna här. Men här är det liksom hjärta av redaktion.
Hur kunde det bli så här? Frågar jag Gard Steiro.
Jag tror det är lite olika förklaringar, olika faser. Jag tror det var väldigt vanskligt för pressen under rättegångarna och komma med ny information in den gång som ville flyttat saken. Och det är för att det är särskilt DNA-teknologin som har liksom varit bräckstången i sista fasen.
Men jag tänker att även Viggo nekar och samtidigt finns det här telefonbeviset. Borde inte det ha gjort att man reste mer frågor?
Jo, men jag menar telefonbeviset blev det rest frågor om den gång. Men jag tror inte det var nok till... Jag tror inte det ville... Det var ju uppenbart inte nok till att ändra rättegången. Men det jag är mer kritisk till det är att det kommer nya upplysningar senare. Det kommer upplysningar som inte har varit en del av rättegången och de evnar man inte att ta tag i.
Jag frågar honom om kritiken från Kjersti Torbjørnsrud om att norska medier kollektivt fulat ut röster som velat visa att domen är fel.
Jag menar att det man först och främst, där jag är först och främst kritisk, det är där Björn Olav Jahr kommer med sin bok. Den måten den boken blev mött på, det är inte ett stolt ögonblick för norsk press. För den boken är intressant, den reser nya perspektiver om saken. Och istället då för att gå in i det Björn Olav Jahr kommer med, så avvisar man bara den boken. Där menar jag Torbjørnsrud har ett poäng. Så är det lätt idag att se att man skulle ta det mer på allvar då särskilt Sigurd Klomset kom med sin kritik av domen.
Alltså journalistkonferensen som spårade ur till tonerna av Björn Afzelius.
Både den gång och då Björn Olav Jarsin bok kom, så hade norska medier en möjlighet att ta tag i saken. Och det gjorde vi inte. Och det är väldigt viktigt att huska som journalist att man må inte se på vem som kommer med informationen. Man må inte se på, man må ta ställning till information är intressant och relevant isolerat sett.
Men det kan väl inte vara en nyhet.
Jag tror inte detta är ett norskt fenomen. Jag tror detta kan ske i Sverige, jag tror det kan ske i Danmark, jag tror det sker i USA och jag tror det sker i Storbritannien. Och detta är helt vanligt att man går in i en form för bekräftelsesfälle i redaktioner där man har funnit ett narrativ som man tror så mycket på, som man har investerat så mycket i, att man inte klarar att ta in ny information. Det som är speciellt med Baneheia-saken är att det sker kollektivt i hela norsk press.
Gard Steiro och VG har verkligen valt att vara öppna med sitt misslyckande när det gäller Baneheia. Tidningen har gjort en intern dokumentär om bristerna i sin egen bevakning. De har också tagit fram 8 punkter som ska vägleda deras arbete med kriminaljournalistik framöver.
Jag menar att denna saken är en sak som är svärt allvarlig för norsk journalistik. Och jag försöker på ingen måte att undskylla det som har skett. Jag menar att alla som har jobbat med denna saken må gå i sig själv. Och jag som redaktör, jag har ju haft möjlighet, personlig möjlighet, flera gånger till att sörja för att relationen min går in i den saken. Jag har inte gjort det. Och jag har inte något försök på, jag gör inte något försök på att undskylla det i det hela tatt, men jag tror det är viktigt för norska medier att förstå varför skedde det, hurdan skedde det. det er ikke nok at vi bare sier at dette ble feil. Vi må også forstå hva var det som gikk galt, for det er den eneste måten vi kan korrigere og bli bedre på.
Ja, hur blir man bättre och hur undviks att något sånt här sker igen? Norska medier har faktiskt till skillnad från svenska en tradition av att granska sig själva som en gemensam aktör. I oktober släpptes en rapport som systematiskt sammanställt och analyserat bevakningen i de stora medierna under åren som gått. Och utöver de analyser som vi nu hört i programmet lyfts särskilt en aspekt upp. Norska medier gick för långt i sin hänsyn till de anhöriga.
Ett argument för många var ju hänsynet till föräldrarna till dessa två jentorna som självklart upplever en vär ny runde med denna saken som en belastning, som att man river upp igen sår.
Arne Jensen vid Norsk redaktörsförening har lett arbetet med rapporten.
Men en lärdom må också vara att vi kan inte låta känslor och medfølelse överstyra fakta. Vi kan självklart inte låta hänsynen till pårørendes känslor gå ut över rättssäkerheten.
Föräldrarna till de båda flickorna har varit oerhört starka röster i den norska offentligheten. Och ingen tycker det är orimligt att ta hänsyn till deras behov. Men i fallet Baneheia talar alla rättsmedicinska detaljer om morden tydligt för att det endast var en gärningsman. Detaljer om hur morden gått till, som norska medier av hänsyn till de anhöriga valt att avstå från att rapportera om.
Jag vill vara väldigt nöje med att understreka att det, när jag drar fram hänsynet till de pårörande som ett kritiskt element i förhållande till mediernas täckning, så är inte det någon anklage mot de pårørende. De har i varetatt sine interesser, det er de i sin fulle rett til å gjøre selvfølgelig. Ansvaret er vårt. Det er vi som må gjøre den avveiningen, og vi som må sørge for at vi ikke lar det hensynet strekkes lengre enn det riktige er.
Björn-Olof Jahr har levt med Baneheia i många år nu. Han kan historien utan och innan. Och det finns en scen som så tydligt avslöjar det grupptänkets psykologi som präglat det här fallet. I samband med att Viggo Kristiansen fick sitt straff filmades han av TV2 som påstod att han flinade i rätten.
Och så det blev på något sätt brukt som en sån slags bevis mot Viggo Kristiansen. Det som är så intressant är när man ser det klippet många år senare, så ser man det att folk ser ju ofta det de blir fortalt att de ska se. Nu ska du få se monster Viggo Kristiansen, nu ska du se att Viggo Kristiansen gliser. Men när man ser det på nytt så ser man han gliser inte. Han är ganska sammanbitt, han rister på hodet, han ser ganska förbannad ut. Han har en reaktion som egentligen vill uppfattas som kanske relativt plausibel.
Björn-Olof Jahr tycker delar av den utvärdering som norska medier låtit göra är mycket bra. Men när det gäller arbetet under senare år, nu när allt vänt och han gått från paria till prisad journalist, är han frågande till de norska mediernas agerande.
Alltså systemkritik är frånvarande och den är ju frånvarande fortsatt. Ja, det ser bättre ut för det man erkänner de fel man gjort tidigare. Ja, man har man några lärningspunkter. Ja, man kan för exempel TV2 satte ett nytt manskap på, exakt ut med de gamla kostnaderna som hade varit sån Hängviggo Böttens bökantränt. De var ute. Men så är det inte så mycket mer alltså. Så nej, så det är en lång väg att gå alltså. Det är en ting är att se si att man har lärt, någonting är att visa att man har lärt.
Du har hört ett specialprogram från medierna om norska fallet Baneheia. Ljudet skötte Johan Hörnqvist och jag heter Johan Cedersjö. Nästa vecka är medierna tillbaka med ett nytt veckoaktuellt program. Missa inte det. Trevlig helg.
Medierna produceras av tredje statsmakten Media AB för Sveriges Radio.